Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till Indiepodden nummer 83. På dagsordningen idag står att vi ska snacka igenom det 105:e Indianapolis 500. En historisk upplaga där vi första gången i vår generation får se en fyrfaldig segrare till det här loppet. Indiepodden idag består av mig, Jakob Fredriksson, Gregi Farkas, Anna Andersson och hörni, vad var era intryck av det här loppet?
Jag tyckte det var väldigt många positiva intryck faktiskt. Det kändes på något sätt som att det var ett lopp som inte på något sätt var uppgjort. Utan det fanns så många olika möjligheter i det här loppet. Det var så många små saker som hände och sen så fick vi en fyrfaldig segrare på 20 år efter det att han tog sin första seger. Dessutom var han en inhoppare och det var ju mäktigt faktiskt.
Ja, det är lite samma här, att det är ett väldigt positivt minne att ta med sig från den här tävlingen med den här fyrfaldiga segraren som vi har skäl att prata mycket om. Men så då, överhuvudtaget så också ett väldigt positivt minne av tävlingen som helhet. Inga större smällar, tyckte jag var väldigt trevligt. Det var några incidenter där det var nära, men att det blev ett säkert race. Men också en sak som jag vill bara så nämna lite förbigående. Så här, otroligt många bilar i mål tyckte jag var så här, en väldigt positiv grej. Att ha med nästan hela fältet ända in i mål efter 500 miles racing, det är ju rätt häftigt alltså.
Inte ett enda tekniskt fel.
Exakt. Inte ett enda tekniskt fel och bara två bilar ute. Vi svarar bara två.
Simon de Silvestro bröt efter sin snurrning. Jag vet inte vad det berodde på ifall hon kom åt någonting där på vägen in i depån.
Men ändå, det är ju väldigt imponerande. Alltså.
En annan positiv känsla tycker jag är faktiskt publiken. Alltså det var så himla härligt att få se idrott med publik igen och få se en publik som firar en vinnare. Även om jag måste erkänna att jag tänkte shit, alltså, hans nästa covid-test, det lär ju vara ganska många som har kladdat i det liksom, på vägen. Aha. Med tanke på antalet kramar och pussar och omklappningar och allt vad det var där efter slutsignalen. Och man har ju blivit lite sådär skrämd det senaste året och jag har ju himla avstånd numera.
Verkligen.
Men jag tyckte det kändes himla härligt med publik. Alltså bara ljudet av den igen.
Ja.
Publiken har varit möjlig för att Penske och Indianapolis Motor Speedway har ju verkligen gått all in med att försöka vara tillgängliga för, som en vaccinationscentral. Under vintern var Indianapolis Motor Speedway i stort sett ett fältsjukhus där det var drive-in-vaccinering och drive-in-tester, så att de har ju verkligen storsatsat på att vara så behjälpliga för sjukvården som möjligt under sen pandemin startade för över ett år sedan.
Men det såg rätt smockat ut i bland publiken alltså.
Ändå bara 40%.
Ja, för att vara 40%.
För att vara 40%.
Ja, vi pratade här förra veckan om hur många kylväskor de hade med sig för att hålla avståndet och satt och skratta åt det. Men det kändes inte som att det var två kylväskors avstånd.
Nej, verkligen inte. Det såg rätt fullt ut alltså, trots att det bara var 40%. Men själv då, Jakob, vad är ditt sådär övergripande intryck av det här racet?
Jag skulle nog säga att det här var ett av de bästa Indy 500 jag sett.
Det är stora ord, hörni. Det är riktigt stora ord.
Som ni kom in på, ett säkert lopp. Utan depåincidenter så skulle det här loppet kunna gått utan någon gulflagg överhuvudtaget. Det var många omkörningar. Det gick att köra om, men det var inte enkelt att köra om. Det var många strategier i omlopp. Och det var också det snabbaste loppet i Indianapolis 500s historia. Alltså nytt hastighetsrekord. Det här loppet avgick på 2 timmar och 37 minuter. 190 miles i snitt, vilket blir ju 306 km i timmen i snitt, tror jag att det blir. Och sen så tycker jag det var så häftigt med att Helio Castroneves går och vinner. Någon som jag hade avskrivit helt efter att han blev petad från Penske. Han har inte varit i närheten heller av något framskjutna resultat efter att Penske petade honom från en heltidssits 2017. Och han gör det för ett av fältets minsta stall. Ett av de nyaste stallen också. Så ja, det var bara fantastisk emotionell urlandning från min egen sida i soffan de sista fem varven.
Ja, det var riktigt fint med Helio-segern. Och visst var det som, du kan rätta mig gärna om jag minns fel, men var det inte så att när väl Penske petade Helio Castroneves, då det fanns ju skäl liksom. Han var ju inte med där riktigt lika stark som han hade varit under den stora delen av sin karriär. Han har ju hållit på enormt länge, men det är liksom, det var en karriär som hade börjat dala, var det inte så?
Ja, han vann ju inte särskilt ofta, men han var jämn. Och han tyckte att han fortfarande kunde. Och det visade han ju sen i IMSA, som jag tror han vann mästerskapen med Penske där något år. Men anledningen för att Penske petade honom, det var ju för att han ville downscala stallet från 4 till 3 bilar, och då hade han ju också Newgarden som precis vunnit mästerskapet, och sen Will Power och Simon Pagenaud som var i hög form. Då var ju Castroneves den äldsta av dem som de fick.
Men den här sidan har vi ju sett här, alltså den här med åldern nu, pratade vi också om sist. Åldern och erfarenheten i Indy 500, det är så otroligt viktigt, och det tycker jag var tydligt här också när han fick häng och när han gjorde den omkörningen som han gjorde. Det kändes som att han visste precis vad han skulle göra på ett sätt som de var väl Palou i det här fallet, och som försökte, men det var någonting annat, någon kunskap som satt där i hjärtat efter de här 20 åren i Penske som gjorde att han visste precis vad han skulle göra precis i rätt tillfälle. Och det tycker jag är häftigt att se.
För Palou låg ju väldigt bra till. Egentligen så låg han ju perfekt till tills det var dags för det slutliga avgörandet. Jag trodde nog någonstans att Palou hade det här. Men han var ju inte perfekt placerad när det väl liksom blev dags för det sista, sätta dit den.
Det såg lite ut som att Palous bil var lite tyngre i luften. Det var enklare för Castroneves att köra om och sen hålla en liten lucka. Jag tror det var svårare för Palou att köra om. Palou gjorde ju en fantastisk insats med tanke på de andra Ganassi-bilarna som verkade ha lite svårare att köra om. Även Dixon som var ju fast i kön direkt efter första stintet. Marcus gjorde ju en schysst uppkörning också. Och sen Kanan som dalade faktiskt i listan sista, andra hälften av loppet. Och sen så bakom Palou var ju Pat O'Ward som erkände sen att vi hade inte farten. Bilen var för tung i luften, och det har ju sett liksom under träningen också att McLaren SP har ju varit lite konservativa med inställningarna. Den som såg ut att vara riktigt snabb på slutet var ju Timon Pagenaud, som körde om O'Ward på sista varvet och faktiskt var väldigt nära att köra om Palou också, bara 700 delar efter. Så honom ska nog Helio vara glad över att han inte riktigt kom i fatt. När han
kanske skulle vara glad att det liksom inte var 3 varv till.
Exakt.
Det var vad Pagenaud sa till Helio också i samband med gratulationerna precis när Helio hade klivit ur bilen. så hörde man i micken hur Pagenaud sa I was coming man, I was coming man. Han hade nog rätt gott självförtroende där Pagenaud sista varven och kände nog liksom att här fanns det varv. Men ja, hade han fått några varv till så kanske.
Ja, det här firandet är ju redan legendariskt egentligen. Jag såg lite klipp på Twitter på folk som hade filmat firandet på plats med sina telefoner. Det lät ju som en fotbollsmatch.
Mm.
Folk hörde Helios namn, det var nästan heja ramsor och folk stannade kvar långt efter han hade druckit mjölken. Och bara det tog 20 minuter efter att han hade parkerat bilen och börjat klättra. För han ville ju krama och springa förbi alla. Han fick ju björnkrav av Montoya, Will Power kom fram och var, vem tusen är bil nummer 06? Han fick en kyss på pannan av påven, eller ja, Mario Andretti.
Just
och
det.
I stort sett hela fältet kom ju förbi och grattade Helio innan han ens hunnit dricka mjölk.
Ja, det kändes lite grann som ett sånt här ärevarv efter ett oväntat OS-guld.
Pretty much det var. Mm. Jag hade ju avskrivit Helio inför det här loppet. Hade ni honom i åtankarna? Jag tror inte vi snackade om honom när vi pratade upp segrar senast.
Nej, det gjorde vi inte. Jag måste erkänna att jag tittade på honom och konstaterade att där ligger han på tredje startled in till Marcus. Det ser ju bra ut. Ja, vi får se vad det kan ge. Liksom. Men jag hade honom absolut inte som tippad vinnare. Nej, min tippade vinnare försvann ju till påstopp redan i början.
Nej, jag håller med. Han fanns ju definitivt inte på min kortlista över möjliga vinnare. Och det är lite för att det här är ett så litet stall han kör för. Så att man kanske inte, man tänker inte riktigt på dem som tillhörande den absoluta toppen. Men här visar de ju, de illustrerar ju vackert det vi pratade om i avsnittet senast när vi snackade upp inför Indy 500. Att det är så otroligt svårförutsägbart. Det beror lite på åt vilket håll det studsar just den dagen det ska avgöras. Och det här blev ju en rätt snygg illustration av exakt hur oförutsägbart det kan vara. Och ja, bollen studsade deras väg och det blev det här pyttestallet som tog hem det. Och det tycker jag är otroligt häftigt.
Mm.
Och det är det. Och sen en annan sak som säger där också. Att det blir det här oförutsedda. Och det är det som på något sätt är så himla roligt. Och det är det som är racing. Alltså, när vi nu har ett sånt här race i IndyCar som är så speciellt, som är så klassiskt, som man laddar upp så himlans länge för och som man verkligen längtar efter, så är det ju jättehärligt när det blir någonting oförutsett och inte en stor gäspning och samma gamla visa som vanligt.
Mm.
Där är det lite tråkigare tycker jag också med Formel 1, att det är ju, visst, nu är det någon annan som leder det mästerskapet för första gången någonsin, leder väl Verstappen förra VM, och för första gången sedan 2013 så leder Red Bull ett konstruktörsmästerskap och Honda för första gången sedan 90-talet. Men det är ändå så att där har vi fått kämpa i jättemånga år för att ha ett mästerskap mellan två gubbar. Och att det skulle väl plötsligt vara liksom en George Russell som kör in i det mest, som segrar i det mest hypade racet. Det finns ju knappt liksom.
Mm. Nej.
Så det är ju härligt att det blir i det racet också. Så att det inte blir som, ja men tänker Gasly förra året, Monza exempelvis.
Ja men exakt, jag håller med, och det är precis, jag tror att sport behöver liksom den komponenten av oförutsägbarhet för att det ska nå liksom den absoluta, absoluta höjden av underhållningsvärde på något sätt.
Mm. Och ändå så Helios seger är absolut inte en turseger. Han och Palou var de enda i hela fältet som höll sig i topp 10 precis hela loppet. Jag kollade på var de var tionde varv, och de var alltid topp 10. Ingen annan i fältet var i närheten. Det var ju många som var uppe och ledde. Flest varv ledde Connor Daly. Rinus Vicky var där. Herta, Kanan. Felix ledde ju ganska komfortabelt när man väl var i friluft. Men de var inte jämna loppet igenom, utan det var ju Helio och Palou som hade de bästa bilarna och körde de bästa racet.
Ja, men självklart var det ju ingen slump det här. Alltså det var ju väl genomtänkt, väl strategi.
Från start till mål. Bara två gulflagg. Också det ett rekord. Minst antal gulflaggsvarv blev det också. Trots den där jättelånga gulflaggen i början. Trots att det inte var något skräp. Utan det var ju för att det blev lite krångel att dela ut rätt bestraffningar och sätta fältet i rätt ordning för en omstart. Det var ju samma sak i Texas tidigare. Lite annat historiskt trivial pursuit. Helo blir nu den första inhopparen att vinna Indy 500 sedan Dan Weldon gjorde 2011. Det är väldigt ovanligt att inhoppare, alltså förare som bara kör Indy 500, kanske något enstaka lopp till under året, vinner. Helo Castroneves själv vann sin första seger som inhoppare 2001.
Det hände var tionde år alltså?
Ungefär. Inte ens det, för innan Helo 2001 var det Alan Senior 1987. Så väldigt ovanligt. Och Helo 2001, han körde ju helt tid i kart när Indy 500 ingick i Indy Racing League. Så då är det egentligen ännu mer ovanligt. Så. Och Helo Castroneves är den fjärde äldsta att vinna Indy 500. Efter Al och Bobby Unser och Emerson Fittipaldi. Och på tal om Fittipaldi, brasilianare. Helio, Fittipaldi och Canaan är de brasilianare som har, och Gilles Ferrand är de brasilianare som vunnit Indy 500.
För när du ändå kommer in på det, alltså det är ganska många brasilianare som genom åren har gjort riktigt bra ifrån sig i IndyCar.
Oh ja, det finns ju ja, Fittipaldi-dynastin. Pietro var ju inte jättemed den här gången, men han var i loppet och gjorde inte bort sig. Mauricio Gugelmin var ju IndyCar, ska vi inte glömma. Roberto Moreno, Cristiano Domatta vann ett mästerskap innan körde Formel 1. Raul Busell, och sen så finns det ju ett dussintal andra som inte gjort jättebra ifrån sig. Men Brasilien och IndyCar är ju synonymt nästan.
Eller hur? Det hör väldigt starkt ihop. Men många av de här namnen har ju varit i F1 och gjort mer eller mindre bra ifrån sig. Men det är ju rätt intressant att de har haft under så många år har haft en sån stark närvaro i IndyCar.
Det är väl inte så konstigt egentligen med tanke på den geografiska placeringen heller. Nej. Egentligen. Och det i Brasilien är ju ett racingland. Det får man faktiskt inte glömma bort. Och nej. F1 har ju inte så jättemånga platser heller. Så att IndyCar är ju ett mer än utmärkt substitut.
Till och med jag självaste Senna var väl och testade.
Ja, exakt. När Emerson körde Penske så bjöd han in Senna när Senna var lite cynisk kring Formel 1:s framtid när det var mycket driving aids och han faktiskt förlorade mot Mansell då. Så,
ironiskt måste ha varit kring 92, va? 92-93 ja, där omkring. Ja.
Precis, när Mansell hade gått över till IndyCar så funderade Senna på detsamma.
Blev det tyvärr inte så, för det hade varit ju häftigt. Senna i Indy 500.
Ja. Väldigt viktig figur för ja, självklart alla brasilianer och flesta racefans också. Andra nationer som gått bra för det här, fransoserna, Simon Paginot. Såg ni honom innan han dök upp där mot slutet?
Nej, han kom som en sån här gul underlat, flaxandes i en rekordfart.
Ja, och då kommer vi in på ämnet Penske, som såg ut att ha åtminstone två bilarna i god fart. Men sen mot slutet så var de inte där ändå. Har Penske-stallet kommit in lite i en riktig formsvacka? För tre av fyra är ju ett dåligt resultat.
Maj månad har ju varit tufft för dem.
Mm.
Alltså power har ju inte varit någonstans överhuvudtaget.
Ja.
Alltså det är ju en riktig besvikelse får man väl ändå säga. Visst, han kvalade in, men alltså högre förväntningar måste man ju ha på Willpower, tycker jag i alla fall.
Jag hade lite höga förväntningar på Joseph Newgarden ungefär halvvägs in i loppet. För han lyckades på något sätt göra en ganska underfundig undercut omkring varv 100, där han vips tog in ungefär 3 sekunder på en depåstoppcykel. Men han gjorde ju depåstoppet 10 varv tidigare än alla andra. Men då var han ju uppe framför Colton Hurt och Rinus Wiecke, som var ju de som hade lett stora delar av loppet fram tills dess. Men sen så försvann han också mot slutet. Så jag tror att de tänkte väldigt kortsiktigt i strategin där och hoppades på fler gulflaggor. Tack och lov blev det inte några fler större olyckor än bara Graham Rahals frånfälle. Men väldigt out of character hela den här maj månad för Penske.
Och där kommer du in på ett sånt där skede som blev ganska, eller det påverkade mycket tror jag, Graham Rahal's olycka när de inte fick fast det här däcket som lossnade rätt omgående när han kom ut på banan. Och han såg ju väldigt stark ut och han kände sig väldigt stark. Han verkade väldigt besviken efteråt i kommentarerna och menade att de hade ju bilen för liksom vara med i toppen och slåss. Vad tror ni om det? Hade han varit med och hade han kunnat vara med och faktiskt slåss om segern igår?
Alltså det är ju omöjligt att säga kan jag tycka, för att det var en... Den situationen påverkade ju racet och andra saker som hände på banan, så tycker jag är svårt att säga. Det jag tycker överlag är ju att det är så himla lätt att säga om utifall att så hade det också kunnat bli så och så. Faktum är ju liksom att depån är ju en del av teamet, det är en del av racet och det är en enormt viktig del av det som föraren levererar, som levereras i depån. Så att klantar man till det där, ja, tack så mycket. Mm. Så det är samma sak också kan jag tycka. Det har lite svårt för det här att om utifall att. Jo, visst.
Jag måste nästan säga emot lite det där. Och det lustiga är att det är nog Rahal som vet det bäst själv. För fram till, det här var ungefär varv 120. Fram tills dess hade ju mycket av loppet gått ut på att spara bränsle. Ingen hade ju visat sina kort riktigt än. Men om Rahal säger att de hade massor av S i rockärmen och de kunde köra om på beställning, då tror jag att han hade kunnat vara superfarlig mot slutet. De var i alla fall bäst på att spara bränsle, Graham Rahal och Takuma Sato. Så ifall de hade kunnat köra om lika lätt eller lättare än vad Helio och Palou kunde mot slutet, då hade de kunnat absolut vara med och vinna. Bara de som vet det, och de fick inte tillfälle att visa det.
Nej, men man måste ju vara med där ju. Är man inte med när loppet ska avgöras så är det ju kört. Då spelar det ingen roll hur många S du har i rockhärmen, för du är inte på banan.
Precis. Å andra sidan, ja. F1 baklänges. Nu kan man inte göra ett lika passande skämt eller IndyCar, men det är samma princip som gäller. Mm. Och sen det här att Sato försökte spara bränsle mot slutet när han var uppe i ledning. Det var väldigt naivt. Inte en chans. Det hade behövts massa gulflaggor och då, ifall det hade blivit omkört, eller om det hade blivit omstart, då hade han varit en sitting duck.
Och det är samma gäller väl egentligen Felix Rosenqvist, va?
Ja.
För det tyckte jag ändå var ett av loppets höjdpunkter, att under så pass många varv ändå få se Felix Rosenqvist i ledning Indy 500. Och jag menar, det tog ju bara något varv innan poletten trillade ner, i alla fall i mitt huvud, att okej, det här kommer ju såklart inte hålla in i mål. Men jag kom på mig själv och ägna mig åt så här barnsligt magiskt tänkande, ni vet, när man så här, men hoppas fysikens lagar plötsligt inte gäller. Tänk om det finns någon apart möjlighet till att det här på något sätt ändå håller. De har lurat alla och de har inte förbrukat så mycket bränsle som alla tror att de har, och på något sätt får det här att funka. Men naturligtvis var det inte så, utan det går liksom inte att ta sig ur fysikens lagar, så att naturligtvis så blev det ett pitstopp till och Felix gick i slutändan i mål på, ja, vad blev det, 7:e plats efter ett extra liten genomfart genom depågatan för att ta sig ur vägen för stallkamraten Pat O'Ward.
Ja.
Eller hur? Men ja. Sådär sammantaget, vad tycker vi om Felix insats?
Alltså jag tycker att det är lite kul att vi har sett Felix Rosenqvist i ledningen i varje Indy 500 som han har kört. Nu höll det tills det var 8 varv ifrån mål. Och sen så alltså hade fysikens lagar satts ut spel den här dagen och det hade blivit någon gul flagg eller två, så ja, hade kunnat. Men det får väl bli fjärde gången gilt nästa år då. Så kul ser inte hans placering i mästerskapet ut, måste jag säga, efter den här fram till i maj. Så det känns ju segt nu inför resten av säsongen.
Ja,
med tanke på att det var dubbla poäng igår och inte så många poäng som gick Felix väg. Nej.
Där har ju Marcus ett betydligt bättre läge Alltså, vad var det, Jakob? Var det 5 stycken förare framför honom som kör hela mästerskapet?
Ja, det var ju lite lustiga med det här loppet. Att Marcus Ericsson kom 11, men om man bara räknar de som faktiskt kör hela säsongen så kom han 5. Det är inte så runt.
Ja, nej, men det gör ju att hans poängkonto ser betydligt bättre ut. För där plockar han ju en himla massa viktiga poäng med tanke på att det var dubbla pinnar här, va? Så det ser ju det betydligt mycket positivare ut än när man tittar på Felix.
Ja, vi kan väl återkomma till svenskarna lite mot slutet, för vi har ju avhandlat en herrans massa ämnen redan. Vi kan väl gå tillbaka till Graham Rahals olycka och de olyckor som hände. Rahal kraschar ju för att depåpersonalen fick inte på ett däck. Absolut värsta som kan hända. För det påminner mig lite grann om Alex Zanardis olycka på Lausitzring år 2001. Eftersom han flög, snurrade i warm-up lane, kallas det här när de kör ut i depån. Och snurrade in liksom ut i banan. Och det var ju precis framför ledarna som bilen kom ut, slog i muren och sen studsade däcket iväg och Connor Daly körde på det.
Just det.
Och sen vart däcket tog vägen sen, det har jag ingen aning om. In i infield i alla fall, som jag såg inte var det landade, men det kan ju inte ha landat någon på någon, för då hade vi hört det vid det här laget. Tack och lov.
Det hade nog inte dröjt så länge när vi hade hört det, kan jag säga.
Någon hade skrivit det på Twitter, tror jag.
Så tur det, men Connor Daly hade ju lite änglavakt där.
Verkligen, verkligen. Det säger också någonting om hur fantastiskt starka de här bilarna är. Den träffade ju precis noskonen, vänster sida från förarsätet, noskonen. Och där är de ju extra förstärkta, de här bilarna, så de ska ju tåla rätt mycket, men ändå. Och han verkade ju kunna fortsätta utan några större problem.
Problemet han fick var ju att bilen inte var lika snabb längre. För när man ser på noskonen, så det är en liten karossdetalj som har flikats upp, och det är ju 1-2 centimeter extra luftmotstånd, liksom en yta som inte ska vara där, och det förstör ju liksom toppfarten på bilen. Han ledde ju flest varv, men efter det här tror jag inte han ledde ett enda till. Och hade svårare att köra om och undvika att bli omkörd. Men det hade inte varit värt att byta framvingen under gulflaggen, för det hade ju kostat honom förmodligen mer track position än vad det hade varit värt. Så de höll noskonen på resten av loppet. Ja, bra. Connor Dales bästa Indy 500 som han hittills har gjort, skulle jag vilja säga ändå.
Men sammantaget, änglavakt alltså. Så att det inte blev någonting värre av det här, både av själva den ursprungliga situationen. Det kunde ha slutat så mycket värre när Graham Rahal snurrar ut i banan och studsar tillbaka. Och även det här lösa däcket som är ute och studsar runt kunde ha lett till så himla mycket tråkigare konsekvenser.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Där tycker jag är läskigt, alltså just det här med när däcken ramlar av. För det är sådana krafter och det är sån tyngd och så oberäkneligt. Och de bilarna och de förarna som kommer, de har ju inte en chans. Det handlar ju bara om tur.
Träffade den aeroscreenen någonting?
Såg inte ut så på tv-bilden. Jag tänkte faktiskt på det av uppenbara skäl. Men jag vet inte.
Alltså kameran fångade inte upp tillräckligt många frames per second för att man ska kunna se. Det går ju så otroligt fort så man ser liksom inte om den träffade arrow screen eller någonting. Det var en del chatter bland mina vänner och på Twitter och på internet om att den kanske gjorde det i alla fall, men om den inte hade varit där så hade det varit, ja, hade det varit för nära i alla fall. Så det är bra att R-screenen finns där i vilket fall som helst.
Verkligen.
Absolut. Allt som gör racingsporten mer säkert är ju bra, tycker jag.
Och sen så var det ju en del missar i depån som inte kanske nödvändigtvis beror på uppenbara förarmisstag. Men många hade problem med bromsarna. Mm. Och då tänker vi först och främst på Stefan Wilsons miss tidigt i loppet.
Och du hade honom lite som, inte som en dark horse, men någon som du höll en extra tumme för, va?
Ja, så det var rätt tråkigt att se honom bryta så tidigt. Det som skedde var ju då att han blev inkallad i depån rätt sent på varvet. Var exakt vet jag inte, men kanske kurva 3. Och då hade han ju inte rört bromsarna på 30, var varv 33 tror jag det var. Och bromsarna stenkalla, inget tryck i dem. Han försöker pumpa upp, men inget händer. Bromspedalen går i botten. Och sen när väl trycket kommer så kommer det bara till bakhjulen. Och ja, då vänder det runt. Och sen så var ju, hade ju Wilson oturen att det vände runt åt det hållet där muren var som närmast. När Simone de Silvestro gjorde det så gick lite bättre. Will Power, lika så. Scott McLaughlin hade den mest vanskliga episoden när han sveper in i, om det var Predator Autosports depåbox, men den var ju tom där.
Som tur var.
Så det var ju depån som alla olyckor hände i det här loppet.
Vad det beror på är svårt att säga liksom.
Och de här tidiga incidenterna i depån fick ju ganska långtgående konsekvenser för de som tidigt var ute och slogs om ledningen. Inte minst Scott Dixon, vars race blev ju väldigt påverkad av de här tidiga pitlane-incidenterna.
Tänk att Dixon hade oflyt. Det hade
Dixon
inte
hade massivt oflyt, ja.
Och Alexander Rossi, så kan vi börja snacka om The Rossi Curse istället för Andretti Curse nu, eller? Han har ju alltid något problem med depån och det har han ju haft varje år sedan han vann 2016.
Ja. Men han fick väl, han tog sin seger där och sen ska det vara bra för honom.
Ja, ungefär som det var för Mario då. Han tog seger, ja, för Mario var det femte året i och för sig, men sen gick det downhill efter det. Ja, så de fick ju soppatorsk och körde in i depån för att göra det här stoppet då, som man får göra under stängd depå, men bara för att fylla på. Och straffet i sig blir ju att starta sist. Så bara det var ju illa nog. Men både Rossi och Dixon då, de fick inte igång motorn efter bränslet hade tagit slut. Det är ett fenomen som man ser ibland i sportvagnsracing, typ Le Mans. Men inte så ofta i IndyCar. Så vad är det som händer i sådana situationer? Vi är inte så tekniskt bevandrade här. Tyvärr har ingen i Indypodden jobbat som racerbilsmekaniker någon gång.
Nej, det är här jag känner för att hitta på en förklaring som förmodligen inte stämmer. Och det är då man ska hålla tyst.
Ja, egentligen.
Det är därför jag är knäpptyst.
Ja. Nej, men det är väl ett vanligt fenomen att varma högprestanda motorer är svåra att starta om. Särskilt när bränslet har tagit slut. Vi kanske stannar vid den förklaringen, eller?
Jag tycker det räcker alldeles utmärkt.
Mm. Det är väl i sådana här lägen som man ska så här mansplaina. Man ska så här med emfas förklara någonting man själv inte fattar.
Ja, det brukar ju gå sådär bra.
Ja, det brukar gå sådär bra. Så det är kanske lika bra att vi överlåter det till den förklaringen till någon annan. Vi kanske kan spara den till nästa gång vi har en gäst som skulle kunna svara med någon slags självförtroende. Till exempel Mattias Andersson tyckte jag under sändningen lät som någon som faktiskt fattade vad som hände. Men ja, inte riktigt gick in på detaljerna. Men han kan ju ett och annat om att meka racerbilar och vad som går tokigt när de inte funkar som de vill. Så han tror jag skulle kunna förklara faktiskt vad som hände.
Ja, och jag är säker på att många av våra lyssnare kan mekanik på ett bra sätt.
Ja.
Men apropå på det här, då kommer vi in på Marcus Erikssons lopp.
All right, så Indy 500 började riktigt bra. Allt gick enligt plan, bilen kändes bra första stinten. Låg med där på nionde platsen och ja, egentligen kontrollerade min position. Sen precis när jag skulle in i depån för mitt första depåstopp så blir det ju den här kraschen där Stefan Wilson kraschar i depågatan. Och det blev ju problematiskt för mig i och med att jag var precis på väg in och hade slut på bränsle. Klarade några varv ute på banan bakom säkerhetsbilen, men sen var jag tvungen att gå i depå på grund av att jag helt enkelt hade slut på bränsle. Hade jag haft några deciliter till hade jag klarat ett varv till, och då hade ju depån öppnat och det nästkommande varvet, och jag och flera därtill klarade inte det, och det blev ju förödande för mitt race. Så istället för att komma ut som topp 5 där efter första depåstoppet, jag låg precis bakom Palou, min teamkamrat, så kom jag ut, jag tror jag var 29 eller något liknande, i och med att jag fick en bestraffning för att jag var i depån under stängd depå. Och sen fick jag ytterligare ett depåstopp för att fylla på bränsle och på nya däck. Så efter det blev det ju en svår dag. Kriga på, försöka ta sig uppåt. Väldigt svårt att köra om när man ligger längre bak i klungan. Och även våran bil var mer inställd för att ligga längre fram i klungan då, så våran bil fungerade inte lika bra där bak. Både jag, Kanan och Dixon hade ju problem att ta sig upp genom fältet under racets gång. Jag kände dock att de gångerna när tempot gick upp lite, jag fick lite friare luft, så fanns det ju absolut fart i bilen. Och det visade ju inte minst Palou under hela racet då. Men som sagt, det var svårt att ta sig upp genom fältet. Men ja, med det i åtanke så var det ändå en fullt godkänd insats, och jag är ändå nöjd med att ta en elfte plats i och med det som hände där i början då. Men såklart så åker jag ifrån hela månaden med en bitter eftersmak och lite det här vad som skulle kunna hända ifall inte det här hände i första stoppet. Det känns verkligen som jag hade farten egentligen hela månaden för att vara med och utmana om segern, och därför känns det såklart jäkligt bittert och surt att inte få chansen att utmana om den där segern eller ett toppresultat. Så nej, frustrerande, men jag tycker jag gjorde allting rätt, även teamet gjorde allting rätt, och det var helt enkelt inte våran dag, tyvärr. Men det är bara att ta nya tag och försöka igen.
Alltså det som jag tar med mig av Marcus race här är ju en funderingen kring vad händer nu? Nu har vi Palou i mästerskapsledning. Ett antal poäng för Dixon, som normalt sett är en väldigt tydlig etta hos Chip Ganassi Racing. Hur hanterar man då detta när man har två förare från samma team som fightas om den här titeln? Och vad betyder det för Marcus del, som då är trea och blir ganska tydlig trea i det här läget dem emellan? Och hur går snacket liksom inom teamet, och vad kommer de att göra där? Det är en sån här känsla som jag tar med mig från det här racet med ganska stora frågetecken runt omkring, och vad det ska bli lite spännande att se vad vi sitter i augusti när vi diskuterar vidare här och vad som har hänt. Men vad tror ni om situationen, och
Det här är en jättebra fråga. Jag har inte riktigt tänkt på det ur den vinkeln, men jag tror definitivt att du är någonting på spåret där, för att jag tror aldrig man får underskatta teamdynamiken, inte minst från förarnas perspektiv. Och just det där att nu har vi två förare, Palou och Dixon, som är så oerhört bra hos Ganassi och får med sig resultaten. Så hur ser den dynamiken, hur upplevs den dynamiken från Marcus håll, tror jag är en väldigt relevant fråga. Jag har tyvärr inget svar, jag vet inte om jag kan spekulera kring det heller, men jag tror att det är en bra fråga att ställa. Den behöver vi nog också på sätt och vis bolla vidare till Marcus själv. Vad säger du, Jakob?
Ja, vi såg en del försök och stallorder från Ganassi förra året, särskilt vid Harvest Grand Prix i Indianapolis då, och det gick ju så där då. Felix var väldigt frustrerad i de tillfällena. Ganassi är också ett stall som oftast bara haft Dixon där uppe, så de är inte jättevana med att använda stallorder. Så Erikssons räddning av den här säsongen, det är ju bara att köra ifrån dem. Men både Palou och Dixon har ju så himla bra form nu, särskilt Palou, som överraskat mig mest av alla i det här fältet. Ja, Eriksson måste ju bara gasa så mycket som möjligt. Kvalen har ju gått bättre i år och formen sitter ju i. Vi snackar ju om att topp 5 av heltiderna här, det är absolut inte dåligt.
Nej, alltså han har ju gjort ett klart godkänt Indy 500. Det är ingen snack om saken, han ligger 10 i mästerskapet, han är ju liksom... med. Jag är mer nyfiken om, alltså, tittar man på teamet och vad händer i teamet när vi nu har Palou som nykomling som ligger i topp. Vi har den tydliga ettan, Dixon, som tvåa. Och hur påverkar det vidare ner till Marcus? Var går tankarna? Hur går strategierna? Hur går liksom alltihopa? Och hur blir nu dynamiken i teamet?
Inga depåstrul för Marcus den här gången i alla fall. Förhoppningsvis så håller sig alla i stallet. Liksom att alla 4 Ganassi-stallens depåpersonal sköter sig nu. Ifall till exempel Palous depåpersonal måste bytas ut, så kan det säkert hända att de kommer från Marcus stall. Så det är väl den sortens dynamik som Marcus kan vara under losing edge end of.
Och enda räddningen är som vanligt att få med sig resultaten. Men jag håller med annars. Alltså, sammantaget så var det ju en rätt stabil insats av Marcus. Det är inte så att vi liksom klagar på vad han åstadkom igår. Vi är snarare intresserade av vad liksom det helheten innebär för framtiden.
Utan det här i början så hade han ju varit med där. För de flesta som var med i första stinten, Hunter Ray, Herta, Riquet, de backade. Medan efter det här, Marcus gick bara framåt. Och jag tycker en 11:e plats efter vad han var i början av loppet, absolut godkänt.
En annan som jag tycker blev absolut godkänd var ju en som jag, som ni kanske kommer ihåg, berättade höll en extra tumme för och hoppades lite på, nämligen Ed Carpenter. Och han kom ju in i slutändan på en fin 5:e plats. Bästa amerikan i slutsammanställningen. Han hade ju en brasse, en spanjor, en fransman och en mexikan framför sig. Så bästa amerikan. Men det var ju lite depåstrul där också som jag tror påverkade, eller som jag inte tror, jag vet, fick konsekvenser för hans segerchanser igår. Men en ganska fin insats ändå, sådär sammantaget.
Det får man väl absolut säga att det är. Alltså, det är väl alltid härligt när teamchefen går in och visar vad skåpet ska stå.
Ja, han levererar ofta på den här banan, och Carpenter-stallet har ju sina lokaler liksom ett stenkast bort, och de är ju väldigt populära oavsett egentligen vem i stallet det är som det går bra för. Vi såg ju när Connor Daly tog ledningen, så var det ett herrans jubel på läktarna, och Rinsvike skaffar sig nya fans varje dag där också. Vi kan väl gå igenom de andra inhopparna då, som bara dök upp där i topp 10. Santino Ferrucci, från att krascha under racing på träningarna och sätter rätt vanskligt ut, levererar som vanligt på Indy 500 var en 6:e, en 4:e och en 7:e plats i sina 3 första Indy 500 starter. Så han kan ju köra bil på den här banan, absolut.
Bra insats.
Vad bra att du la till, på den här banan.
Ja, han fick ju faktiskt en del kritik från de andra förarna under loppet. Marco Andretti var den här gången som blev väldigt irriterad på honom. Pietro Fittipaldi också ropade på honom på radion. Så Ferrucci gör ju sig fler fiender varje dag. Så, ja, men han får resultaten, så han blir säkert inbjuden nästa år också. Det är jag tvärsäker på. Men den som jag vill sätta utropstecken på, Sage Karam. 7:e plats för ett stall som jag sa skulle få svårt att kvala in. Starta 31:a. Det var en mental urladdning varje varv, skrev han på Twitter efteråt. Och superbra kört av Karam alltså.
Mm. Ja, det var lite oväntat.
Absolut.
Mm. Han var osynlig. Och det är kanske det man behövde vara i det här loppet, där det var så många som klantade sig i depån, hamnade i oturliga situationer, inte sparade till mycket bränsle, gjorde otimade omkörningar, medan Karam flöt upp.
Mm.
Helt på merit där.
Mm. Hög lägstanivå får man väl säga.
Han kanske inte är en helt avskriven talang ändå.
Mm.
För 5 år sedan var hans aktier ganska höga. Men sen så förlorade han det här scholarshipet med Ganassi och sen har han bara varit på... Han har aldrig varit det heltid i IndyCar. Men han kör ett par lopp per år och förhoppningsvis kanske att det här gör att Dreyer and Reinbold, det stallet, faktiskt har råd att köra IndyCar på heltid snart igen. Det var deras ambition för 10 år nu. Sen har vi Juan Pablo Montoya som... Ungefär samma sorts lopp, bara smyger upp.
Jag hade nog inte trott en topp 10-placering från Montoya igår.
Hans bil såg ju lite mer tungkörd ut än både Pato och Felix bilar. Men Felix hade ju sina episoder och Pato var ju faktiskt före Montoya på 4:e plats då. Men absolut godkänt från Montoyas sida. Och sen Tony Kanaan på en 10:e plats som körde faktiskt om Marcus mot slutet. Visst var det så? Det får väl sägas vara godkänt för honom. Han har ju inte visat lika stark form som Helio Castroneves har gjort, minst sagt. Och då ingår ju också de loppen utanför Indy 500 de senaste 7-8 åren. Så, nåja, Kanaan vill nog komma tillbaka och kunna få fira som Helio gjorde. Ska vi gå igenom Felix Rosenqvists lopp då? Vad var det som hände, vad var det som inte hände och vad hade det hellre kunnat bli? 27:e plats mot slutet alltså. Vart gick det fel?
Det gick fel med växellådsproblem som jag förstod på honom redan väldigt, väldigt tidigt i loppet.
Mm. Långsamma depåstopp. Det såg ut som ett motorstopp någon gång. Dessutom körde han en halv miles per hour i depån för fort. Det är alltså 0,8 km i timmen för fort som man körde på vägen in en gång och fick göra en drive-through. Och efter det så var det ju hoppas på gul flagg för honom, men det kom ju ingen.
Nej, jag fick ett meddelande sent igår kväll där det stod att bilen var bra i klungan och den var riktigt bra. Men tyvärr så hade jag problem med växellådan och det var väldigt besvärligt. Och så skrev han då att vi chansade... Efter den här fortkörningen i depån då, så var det svårt och vi chansade på den här gulflaggen som aldrig kom. Och sen fick jag motorstopp i det sista stoppet eftersom jag fortfarande hade stora problem med växellådan. Och det var slutet på den dagen.
Så en rätt sur dag sammantaget. Inget höjdarlopp trots de här många varven i ledning.
Jag tror han är riktigt besviken faktiskt.
Tror jag med.
Racets utveckling, för han hade nog betydligt större förhoppningar så där, och en 27:e plats är ju så att i slutändan så är det ju resultatet som räknas, och en 27:e plats är ju definitivt ingenting att skriva hem om, och efter en sån här skitinledning, ursäkta språket, men det är det han har haft på den här säsongen, så hade ju det här varit liksom möjligheten att plocka dubbla pinnar då och få avancera lite. Och istället så ligger han kvar där. Var är plats 20 i mästerskapet? Och det är segt alltså.
Speciellt som vi har sagt tidigare att det ser ut som att det är på ovalerna. De få ovalerna i kalendern som de har sett ut att vara med liksom. Så att det här var ju en stor chans att plocka lite poäng.
Ja, tittar man vad kollegorna hamnar då i resultatlistan så är det ju ännu surare. Mm. Jag hade varit skitförbannad om jag hade varit Felix i det här läget, kan jag säga.
Ja, för då har ju Pato Ward på 4:e plats och Montoya på 9:e. Långt, långt före.
Men fortfarande är det ju så att körningen verkar ju stämma. Han kallar ju sin bil Rocket Ship också. Låg ju framför Pato när de väl var på banan. Och sen så tappade den ju i första påstoppet med det här växellådsproblemet. Hans bestraffning kom ju på varv 81, så han hade ju en gul flagg att leka med där sen, men i och med växellådsproblemet kunde han inte tjäna någon track position i depån, så han kunde ju varken göra en undercut eller overcut, så han var ju alltid fast där han gick in i depån. Och sen mot slutet så hade han ju 42 varv att försöka klara av på en tank bränsle, också helt orealistiskt. De flesta grönflaggstint var mellan 30 och 35 varv. Det längsta grönflaggstintet var Scott Dixon som klarade av 38 varv. Och Dixon körde väldigt långsamt på slutet. Tänkte ni på det här att helt plötsligt så uppenbarar sig en svärm av bilar framför Helio och Palou med 1,5 varv kvar. Det var ju för att Dixon körde jättelångsamt på banan, höll upp en hel klunga med bilar som hade svårt att köra om. Det var därför de körde liksom 3 sekunder långsammare per varv. Så att ja, man måste köra 3 sekunder långsammare per varv för att klara av 38 varv istället för 35. Tänk då hur långsamt man måste ha kört för att klara 42 varv. Så helt orealistiskt.
Mm, det är som när jag kör här till Malmö på E65. När det är tvåfiligt och enfiligt och det kommer en förbannad traktor liksom, som ligger i 30.
Ja, det är farligt.
Gärna med släp också. Ja, jag vet inte hur många gånger jag blivit extremt irriterad över att traktorer får köra på denna väg när hastighetsbegränsningen är på 100 och de kör i 30. Och dessutom gärna mellan 7 och 9 på morgonen eller mellan 4 och 6 på eftermiddagen. Mm. Hände idag igen.
Ja, bitter.
Ja, oerhört. Alltså, ska man iväg och hämta någon på någon träning någonstans och så blir man sen igen.
Ja, så bitter eftersmak för Felix Rosenqvist. För Felix Rosenqvist då, efter det här 150 upplagan av Indianapolis 500. Revanschsugen lär han ju vara definitivt. Vi kan väl gå igenom lite mer Trivial Pursuit innan vi avrundar för dagen. Snabbaste varv gjorde faktiskt Santino Ferrucci. 227,3 miles per hour på varv 116. Snabbaste ledning var ju Palou som gjorde på varv 196. 225,9 miles per hour. 35 ledarbyten, det är ganska många.
Oj!
Och de flesta då självklart på banan. Eftersom vi hade ju bara 2 gulflaggar. Gary, vill du göra äran att gå igenom topp 11 i det här loppet?
Yes, vi har först ut brasilianaren Helio Castroneves, segrare. Tvåan Alex Palou från Spanien. Trean Simon Pagenaud från Frankrike. Fyran Pat O'Ward, Mexiko. Femman den första amerikanen i fältet, Ed Carpenter. Sexa Santino Ferrucci. Sjua Sage Karam. Åtta Rinus Vicky. Nia Juan Pablo Montoya. Och 10 Tony Kanaan.
Ja, och så 11 då Marcus Ericsson som vi nämnt några gånger nu. Hur ser det ut i mästerskapet då? För det här måste ju skakat om lite i alla fall. För Dixon var ju bara 17:e och Newgarden 12:a. Så vilka är som drar ifrån och tar ifatt?
Det pratade vi om här för lite stund sedan ju. Att det, faktiskt, det är ju Alex Palou i ledningen på 248 pinnar. Och sen har vi Scott Dixon 2, 212. Pat O'Ward 3, 211. Så det är en poäng där. Simon Pagenaud har klivit upp på 4:e plats med 201 poäng. Sen är det Rinus Vicky som 5:a på 191.
Mm. Svenskarna, vad har vi då?
Marcus Ericsson på en 10:e plats, 138 poäng. Och vi har Felix Rosenqvist ner på en 20:e plats, 82 poäng. Bara ett poäng före Romain Grosjean, trots att Grosjean startat 3 tävlingar färre än Felix Rosenqvist.
Mm.
Apropå det Anna kallade en skitstart på säsongen.
Det svider ju lite när Helio Castroneves har fler poäng än Felix.
Exakt.
Faktiskt. Men det är fortfarande ett rejält getingbo fram till 8:e plats. Ja, egentligen från Felix position då. Och vi såg ju förra året när Newgarden tog in 100 poäng på sista 5 loppen ungefär på Scott Dixon att man kan ju ta in ganska mycket ifall man har flytt ett antal lopp.
Och vi har 10 race kvar att köra, det får vi inte heller glömma.
Ja, precis. Marcus är ju bara 110 poäng efter ledande Palou. Mm. Som har ändå hyfsat betryggande lucka. Om det hade varit ett lopp kvar skulle jag gärna sitta i Palous kläder just nu. För då har man ju ett habil lopp bara. Topp 10 position så har man ju vunnit mästerskapet. Men 10 lopp kvar. Vi har ju faktiskt ett break nu nästa helg. Sen är det double header i Detroit där Marcus kom tvåa senast vi körde där. Så det kommer bli kul med stadsbana igen.
Men för att sätta Felix Rosenqvists 20:e plats ännu mer lite i ett sammanhang så har han faktiskt bara tre heltidare bakom sig i sammandraget. Ed Jones, James Hinchcliffe och Dalton Kellett är de enda som har färre poäng i detta nu än Felix Rosenqvist. Så att vi behöver resultat. Felix behöver få med sig bra resultat framöver.
Ja, helst gärna i Detroit redan om ett par veckor, 12-13 juni, så är det dags för två race. Och vi vet ju alla hur snabbt det kan vända.
Mm. Exakt.
Ja, och ifall ni vill ha mer funderingar, vill läsa mer kommentarer, så Anna, du skriver ju en massa om racing också.
Absolut. F1-bloggen på Sportbladet. Där har vi lånat ut faktiskt hela utrymmet till Indy 500 i helgen. Och nu blir det mer fokus mot Formel 1 och deltävlingen i Baku nästa helg.
Just det. In och läs, kära lyssnare.
Och sen ska vi slå ett slag för vår tävling på Facebook där man kan vinna en Tyrell P34 från Tico Racing Shop. Alla detaljer kring den tävlingen ser ni på vår Facebook-sida som ju rätt och slett Indypodden. Det krävs lite engagemang för att vinna den Tyrellen, men gärna visa er era skriftliga talanger så kanske ni får ta hem den här jättefina Tyrellen, klassiska sexhjuliga som Ronnie Peterson körde 1977. Och med det sagt, maj månad är nu över alldeles strax. Det är 31 maj när vi spelar in det här sent på kvällen. Vilken härlig månad det blev. Och jag är bara så himla glad över att vi fick se en fyrfaldig Indy 500-segrare. Jag trodde aldrig att det skulle hända. Jag trodde aldrig att Helu än skulle vara närheten av en seger. Men nu fick vi höra publiken ropa hans namn när han klättrade på stängslet. Alltså, han joinar alltså AJ Foyt, Alan Sir Rick Mears. Så helt fantastiskt av Helu Castroneves där.
Och var helt fantastiskt att han fick göra det framför publik också, tycker jag. Alltså det gav ju så mycket extra energi. Jag blev så himla sugen på idrott med publik.
Mm. Nu vill man verkligen ut och se sport själv.
Ja.
Inte minst motorsport.
Mm.
STCC premiär i helgen förresten. Glöm inte det. Tyvärr utan publik.
Men skulle inte du dit?
Ja, de släpper in press, men tyvärr utan betalande publik.
Ah, okej.
Okay. Så det ska bli jätteroligt att för första gången på drygt 1,5 år se racerbilar live.
Skryt mer.
Nej, jag ska... Jag undrar om inte jag ska spela in lite Indiepodden-reportage när jag ändå är där.
Ja,
se om jag hittar på något roligt.
En drive-thru på STCC. Det är,
just
jag,
det.
Jag tycker det är viktigt att det går bra för STCC, att det verkligen är en kungaklass, för jag vill ha mer svensk inhemsk racing.
Ja, man vill ju det, eller hur? Mm. Så ja, vi ska slå ett slag för svensk racing framöver.
Ja, hörni, tack så hemskt mycket för det här avsnittet. Tack alla lyssnare, tack Tico Racing Shop, tack för Tyrellen, tack Automotor och Sport, och tack hörni!
Tack och hej då!
Tack och hej!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.